This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej, hej! Hörrni, idag så kommer ni höra två kvinnliga röster. Det är jag och det är min syster Jossan, eller Josefin. Viktor i USA, så att min syrra hoppade in och var stand-in. Jag visste inte från början vad vi skulle prata om, utan jag hade gett fria händer till min syrra att få bestämma. Hon har lyssnat på alla våra avsnitt, så jag sa: Jossan, ta upp någonting som du kanske har saknat under de här 104 avsnitten hittills. Eller någonting som du tror att lyssnarna skulle vilja höra. Och det slutade med att jag fick avgå som terapeut och blev enbart Jessica. Människan och bakom terapeuten. Väldigt blottande. Det är jättejobbigt emellanåt. Jag gråter en del. Men jag hoppas att det kan ge er någonting. Jag vill ju som sagt leva som jag lär. Och jag vill vara så autentisk och ärlig som möjligt. Och jag vill uppmuntra andra att våga visa sig sårbara. Och bara få vara. När prestationen försvinner. Så det är jag nu. Jag är bara jag. Hoppas att ni att det ger er något. Nu kör vi. Acceptera att jag sitter här nu och inte är terapeut, utan att jag bara är Jessica. Vilket så här, aktiverar prestationsprinsessan. Och bara så här, åh gud, vad ska folk tycka nu?
Jag tror folk tycker om det här. Jag tror folk gillar Jessica, ja. Den nakna Jessica.
Ja.
Du är jävligt snygg naken också. Så.
Sitter vi här igen i min soffa, kaffe, choklad och
minus morfin som du var sist.
Minus morfin. Ja, just det, du gick på morfin sist när du hade blivit överfallen.
Jo. Nu mår jag bra.
Var det så länge sedan?
Det var i november.
Oktober, november.
November.
Shit. Det blir lite annorlunda nu när vi sitter här med varsin mick.
Förhoppningsvis ska jag inte vara så segt.
Ja, precis.
Nej, men det är jätteskönt.
Ja. Du behöver faktiskt inte försvara dig. Det var jätte... Jag tyckte att det var jättefint förra avsnittet. Där vi pratade om lite om vår barndom och ditt överfall. Och, ja, jag minns inte allt vad vi pratade om. Men
det var jävligt långt.
Fint tycker jag det var. Ja, vi ska försöka hålla oss lite kortare idag.
Ja.
Typ 25-30 minuter förhoppningsvis. Viktor i USA, för er som lyssnar. Hej på er. Därför så fick jag en inhoppare här. En vikarie. Och det är Jossan, min syster. Så att jag frågade henne igår om hon ville spela in podd med mig. Och jag sa att du får bara freebasa och bara fråga fritt vad du vill, tänkte jag.
Spännande.
Och så sa du, ja, det kan jag göra. Så jag har ingen aning om vad vi ska snacka om. Vad vill du prata om?
Jag vill prata om din självbild.
Åh, spännande.
Och roll som terapeut. Och vad du ser som din privata roll i förhållande till din yrkesroll. Eller hur, gud, du ser på dig själv och identifierar dig.
Ska vi döpa avsnittet till självbild kanske?
Kanske det.
Jessicas självbild. Självbild. Ja.
Det är väl en bra idé.
Ja, vad spännande. Var ska vi börja då?
Ja, men jag börjar väl som Viktor med att fråga hur du mår idag.
Fint.
Du är för övrigt en av de finaste ambassadörerna vi har, de bästa. Du har så här, lyssnat på alla avsnitt och du är alltid så himla engagerad och du kommer alltid med jättefin respons och feedback. Både konstruktiv och så här, ja men det här upplevde jag, det här hade jag önskat mer av och så här. Väldigt uppskattat. Jo, men jag mår. Jag känner massa saker som jag kanske har lagt locket på under 28 år. Av olika anledningar utan att analysera för mycket. Men jag har gjort olika så här kroppsbehandlingar senaste veckan som har på något sätt aktiverat min kropp. Och gjort att jag... Det är någon som har tryckt på on till mina känslor och nu är off-knappen trasig. Så att jag går runt med känslorna utanpå kroppen. Jag gråter konstant, känns det som. Jag gör inte det, men jag väldigt, väldigt ofta. Så att jag snart behöver dropp. Och det är både jätte, jätteskönt och jätte... läskigt för att jag känner inte igen mig själv. Jag upplever att jag inte har någon kontroll. Att jag liksom inte kan hålla tillbaka tårarna. Vilket jag alltid har kunnat förut. Apropå självbild då, så ser jag mig som en ganska kontrollerad person. Och nu upplever jag inte mig vara det. Då, det är läskigt. Samtidigt som jag välkomnar det. Och jag försöker acceptera det. Vilket jag kanske har gjort förnuftigt. Kanske inte så mycket i känslan. Men se också att det är nyttigt att jag behöver det här för att få balans. Lite som jag bara har varit i hjärna och huvud i 28 år, så kanske jag behöver vara bara i känsla ett tag och sen hitta så att de integreras och blir vänner och hitta den balansen när jag kan trycka på on och off själv.
Ja, men jag så. Tycker att det låter som att det stämmer lite med min bild av vad du går igenom just nu. Mm. Men för mig som syster som ser dig i det du, eller där du befinner dig nu, så känns det väldigt befriande att se dig framförallt gråta. Det har ju, jag har ju haft den rollen mycket, den som visar eller som har känslorna utanpå mer. Och att du kanske har varit mer, som du säger, kontrollerad.
Verkligen.
Och jag tror, alltså, alla har väl kanske någon gång i livet behov av att verkligen så här leva ut alla de här starka känslorna. Sen är det bra med självkontroll också. Men det kan ju gå till överdrift. Och jag tror att du har hållit inne ganska mycket. Ganska länge. I och med att du också jobbar med det du gör. Det är ju så, det är därför jag tänkte att vi skulle komma in på det lite. För om jag får ställa en första fråga då.
Absolut.
Så du började ju jobba som, eller utbilda dig till sjuksköterska. Och redan då var du väldigt inne på att du ville hjälpa människor. Sen har du utbildat dig till terapeut och du föreläser och poddar om psykisk ohälsa. Och det, alla de yrkesroller som du har haft och har är för mig väldigt kopplade till just psyket. Men också alltså, både fysiska och psykiska problem. För som sjuksköterska stöter du också på problem.
Ja, verkligen.
Hos andra människor. Och att jag som har pluggat till förskollärare, vi pratar mycket om diskurser, om hur man talar om någonting. Och jag tror att om du ofta är i en diskurs av... Alltså som handlar om psykisk ohälsa. Eller ohälsa. Jag ska inte säga psykisk
ohälsa.
Det kan vara fysisk också. Så tror jag att... Som du pratar ganska ofta om att man riktar ficklampan mot någonting. Och att då har du väldigt många människor runt omkring dig som kanske mår dåligt. Eller som vänder sig till dig för att de vet att du har en kompetens. Som de behöver. Som de vill ta del av. Och det är ju en fantastisk egenskap att vilja hjälpa människor. Och jag upplever dig som extremt generös i det. Och väldigt duktig på det du gör också. Tack. Och du är jättebra på att sortera i både känslor och tankar. Och att skilja på dem och konkretisera måendet och allt sånt där. Men jag upplever inte kanske att du gör det lika mycket med dig själv.
Nej.
Eller ibland att du gör det för mycket. Att det inte riktigt finns en balans. Att i vissa lägen kanske du behöver verkligen som nu gå in i känslan och verkligen bara vara där. Acceptera ditt mående som det är. Det kanske finns en mening med att man inte alltid ska göra någonting åt det, utan bara låta det vara där. För det är någonting du har behov av att leva ut. som jag upplever det. Jag, det behöver inte stämma heller. Men också att så här, ibland så kanske man behöver också bryta för att det inte ska bli för stort heller.
Tänker du... nu får jag gröss för att du har kaffe. Tänker du då att, att du upplever att jag antingen analyserar mig själv och går in i mig själv, men då kopplar till om jag mår dåligt och liksom det negativa, eller så analyserar jag inte alls? Alltså att jag inte går in i det här kanske positiva och in i det och liksom riktar ficklampan på det.
Ja, alltså för jag ser det ju som, och det hade jag egentligen tänkt komma till senare, men alltså hela den här yrkesbanan som du har valt tycker jag ju tyder på att du har ganska mycket över. Vi har ju snott mammas den här metaforen om den bägaren som, som ska fyllas liksom, inuti en själv.
Ja.
Och att när den är full, då har man över och kan ge till andra.
Just det.
Och jag upplever ju att man väljer kanske inte en sån, ett sånt yrke om man inte är på något sätt har fyllt sig själv eller sådär. För då har man inte så mycket över. Och jag upplever att man, när man mår väldigt dåligt, nu säger jag man hela tiden, men,
ja, men det kan du göra,
jag tror
du
att det är ganska generellt för de flesta. Att när man mår dåligt så är man ofta väldigt egoistisk.
Mm.
Och går in väldigt mycket i sig själv och har inte utrymme för andra.
Mm.
Men du har gett väldigt mycket utrymme åt andra och kanske inte så mycket åt dig själv. Och gått in i dig själv på det sättet. Mm. Och kanske till och med klandrar dig själv när du gör det.
Mm.
För att då är du inte i den här rollen som du identifierar dig så starkt med.
Ja, jag vill återkoppla lite till det där du sa, att de som väljer att bli terapeuter eller de som väljer att hjälpa kanske har... Vissa har sin bägare full, men jag tror faktiskt att det kan lika gärna och lika mycket vara så att personer absolut inte har sin bägare full. Mm. Utan att, för jag har ju upplevt, för mig är det ett skydd också att fokusera på andra för att slippa fokusera på mig själv och slippa tänka på mig själv. Så att det där att, att man, man har en tom bägare som du fyller med andras vätska eller andras liksom, energi istället för att fylla den själv. Och att du gör det, att din bägare fylls genom att du hjälper andra och ja, finns till för andra och sådär. Så att jag tror att det är både och. Att,
ja, men absolut. Eller ja, det, så är det ju säkert. Och jag, det är ju lite det jag är inne på, att du kanske lägger för mycket energi på att hjälpa andra ibland. Mm. Och gör av med för mycket energi som du skulle behöva behålla ibland själv. Jag säger inte att det är då, för det kan också ge väldigt mycket tillbaka som du säger. Men det får inte bli för mycket fokuserat vid att få den bekräftelsen utifrån.
Nej.
Det var kanske det du menar. Men,
ja, ja, men, ja.
Men att också hitta strategier för att fylla på sig själv. Mm. Och jag, alltså, jag ser ju ändå att du gör det. Du jobbar med saker som du mår bra av. Mm. Och som du blir inspirerad. Du träffar väldigt många människor i ditt jobb som inspirerar dig och det känns som att du ändå har valt det för att du verkligen brinner för det.
Mm.
Vilket jag tror är positivt. Och sen, men vid sidan av att kanske så här, ha andra intressen som kanske inte är så fokuserade utåt utan mer inåt. Läsa en bok är ett sätt till exempel att så här, gå mer in.
Ja, det har jag ju, där är det lite obalans. Kan jag verkligen säga. För jag tror alltså just att fylla den här bägaren, att man kan göra det på olika sätt. Som du säger, att du kan fylla på utifrån och in. Men att du också kan fylla på inifrån och i. Och för mig är ju så här, som jag har sagt i så himla många poddar, att relationer är för mig en, den största meningen med mitt liv i alla fall. Och jag tankar otroligt mycket energi hos mina vänner. Som jag verkligen har valt med omsorg. Att jag har vänner och människor i min omgivning som verkligen ger mig någonting. Det behöver inte betyda att de mår bra hela tiden. Men de berikar mitt liv med kärlek eller närhet eller skratt eller ja, insikter. Så.
Men det är ju fint för du har ju väldigt många bra vänner och som är väldigt olika. På många sätt.
Verkligen.
Och jag tror att det kanske ger dig så mycket just för att du speglar dig de ger dig så många olika speglingar av vem du är och sidor hos dig själv som du får syn på genom dem. Men jag tror att du kanske behöver spegla dig själv mer, alltså inåt. Ja, jag har ju gjort det extremt mycket. Jag har gjort det för mycket. Att jag har svårt ibland att vända mig utåt och se mig själv mer utifrån. Och jag tror att du kanske ser dig själv för mycket utifrån och kanske lite för lite inifrån.
Att min identitet skapas väldigt mycket utifrån mina relationer och mina kontakter. Och kanske inte utifrån vem är jag när jag är ensam. Det har jag nog ganska svårt att definiera.
Apropå var ensam. Tänkte på häromdagen. När jag skulle gå hem härifrån så sa du att du inte ville vara hemma. Och jag kan verkligen känna igen mig i det där att ens hem som annars är typ den bästa platsen man kan vara på och som, där man känner sig jättetrygg och,
för de flesta
för alla är det ju verkligen inte så, kan jag tänka mig. Men du har ju verkligen byggt upp ett hem som du mår bra i. Och att det kan bli en största fängelse också när man mår dåligt. Men handlar inte det också om, nu vet jag inte vad du gjorde, om du gick ut och gick eller vad du gjorde.
Nej, men, jag blev hemma.
Men att även om du hade gått ut och gått till exempel, så hade du kanske ändå känt att du ville fly. För att du ville fly från dig själv mer än verkligen. Från kanske ditt hem eller... Jag vet inte alls om det går att koppla till det vi pratade om. Något av det här med att fylla sig själv, att man kanske bara behöver göra i alla fall. Även om det känns som att man flyr eller vad man nu...
Men det var nog att jag inte ville att mitt hem skulle bli förknippat med enbart dåligt mående. Att jag ville också fylla mitt hem med alltså, glädje och skratt och inte bara...
Fast då, på något skapar ju du på ett sätt ett motstånd mot att må dåligt. Då skapar du en negativ laddning i att må dåligt. Istället för att se det som utvecklande eller att du faktiskt måste kunna integrera alla dina sidor. Även de som inte känns så jäkla behagliga alla gånger.
Och det är det här som är det kluvna. För att jag förnuftigt så välkomnar jag verkligen alla de här känslorna. Den här sorgen som har infunnit sig som... Ja, det är sorg för någonting som jag inte riktigt kan sätta ord på. Och skitsamma, för som du sa någon gång, att man kanske inte behöver sätta ord på alla känslor. Någon sorg finns i mig. Och förnuftigt så välkomnar jag alla de här känslorna. Och jag förnuftigt fattar hur viktiga de är, att de finns, att jag behöver acceptera dem. Och så här. Och jag har nog förnuftigt gjort det. Men äpplet har inte riktigt trillat ner till hjärtat, om man nu får ta hjärtat som en metafor för känslocentret. Så att jag, det är inte så att jag sitter här och njuter i min sorg så.
Direkt. För er som lyssnar nu så kan jag säga att man ser att du blir berörd, Jessica, av att bara prata om det. Och det ligger väl säkert någonting tungt i det. Att, har du på något sätt tror du stängt av delar av känslan för att du har behövt intellektualisera saker eller vad?
Ja, nu är det inne tårna för övrigt. Men någonting som... jag har som sagt fått behandlingar av en bekant till mig som gör bodywork. Alltså det finns väl, jag vet inte riktigt vad hon kallar det, men hon löser upp spänningar i min kropp. Så att jag ligger egentligen och andas och så gör hon en typ av akupressur skulle man kunna kalla det. Hon trycker på olika delar och liksom, ja. Så att hon aktiverar ju massa saker i mig. Eller det är i alla fall det som blir resultatet, oavsett vad hennes intention är, men det är det som händer. Och hon sa efter, för att jag låg och tårarna bara spruta när hon gjorde den här behandlingen sist. Och hon sa det att jag ser på dig att du vill släppa fram det, men det är också någonting som gör att du håller hårt. Liksom. Det är någonting, det sista släpper du inte. Och det kan ju finnas ett syfte med det, och att det kan vara nyttigt också att jag har viss kontroll kvar. Att jag inte bara kan kapitulera och bara sådär, förlora mig i allt. Och det kanske behöver ta tid, det kanske behöver gå i doser och sådär. Men hon sa att du kan bara såhär, när du väl liksom sitter där och gråter och hamnar i det här, försök att bara såhär undersöka vad det är du är rädd för. Alltså vad är det som händer? Vad är det liksom rädslan i det här att kapitulera, att ge upp? Vad är det där inne som du håller så hårt i, som du liksom inte vill släppa?
Men jag, nu när du säger det, förlåt om jag avbröt
ja,
det.
Sure.
Men för jag frågade också så här, vad är det som du har stängt av?
Det är något jag inte vill släppa fram.
För? Ja. Men jag tror kanske inte, det är det här jag vill komma till, att då hamnar man ju igen i analys.
Exakt.
Och att, ja precis, sätta ord på allting. Och att du kanske bara behöver vara i den känslan att ja, det är skitjobbigt och jag vet inte vad det beror på. Och jag skiter i vad det beror på.
Och det är skitbra att du påminner om det, för jag tror verkligen att många gånger när vi mår dåligt att det är som ett, så här, det är som ett vad heter det? Inte försvarsbeteende. Gud, vad heter det? Undvikande beteende eller flyktbeteende eller skyddsbeteende. Att börja analysera känslor. Att se varför mår jag så här. För att om vi förstår så har vi ju kontroll. Mm. Och om vi har kontroll så känner vi oss trygga och det är lugnt. Mm. Och det är bra att du påminner om det och även ni som lyssnar att ha det mer. Att när ni får sån här känsloöversvall eller overload som jag har nu. Att kanske bara försöka gå in i känslan och bara vara i den utan att undersöka varför. Bara låt den få finnas där. Man kanske inte ens måste sätta ett ord på det.
Nej, för jag tror ju att känslor blir både större och faktiskt på ett sätt farligare för oss. Eller blir någonting att vara rädda för om vi hela tiden måste kontrollera dem.
Ja, speciellt så blir det ju panik när vi inte kan det.
Ja, men känslorna dyker ju upp av en anledning. Det finns ju ett behov, men vi kanske inte alltid måste kontrollera våra behov.
Och vi kanske inte måste veta allt.
Behovet heller. Kanske bara är att igenkänna känslan och låta den vara där.
Mm.
Det kanske bara är så enkelt. Mm.
Ja, men det är väl mitt kontrollbehov då. Eller som de flesta har, tror jag. Att jag vill veta. För att om jag vet, då kan jag kontrollera det. Då kan jag i alla fall ge mig själv det jag behöver för att slippa känna. Men det är dit jag vill komma, att jag ska kunna känna.
Mm.
Att jag inte ska känna att jag behöver fly eller vilja fly. Utan så här, bara låta mig vara i det.
Ja, för pratar inte ni om... Är det i kommunikologin ni pratar om balansen mellan att vara... I dåtid, nutid och framtid.
Ja, det är att en av de grundsorteringarna inom kognitologin.
För att jag upplever ju att du är väldigt mycket i framtiden.
Ja.
Hela tiden. Verkligen. Och jag har varit väldigt mycket i dåtiden.
Mm.
Jobbar jättemycket för att hamna mer i nuet. Eller kunna bara vara närvarande.
Mm.
Det handlar ju om närvaro.
Man kan se det som så här, ältaren, knarkaren eller gadden. Om man ska ha en bra liknelse på de här fem olika obalanserna.
Vilken?
Ja, men dåtid är ältaren som aldrig kommer vidare. Som bara ältar och ältar och ältar. Mm. Och blir bitter. För att, om jag hade gjort sådär, om jag hade bla bla.
Mm.
Knarkaren är nutid. För att om du är hög på kokain så är du väldigt närvarande här och nu. Och bara älskar livet precis här och nu. Mm. Du kanske inte har så mycket tanke varken framtid eller dåtid. Och framtid, gadden, det är alltså de med gadd, generaliserat ångestsyndrom, som hela tiden är tänk om, tänk om, tänk om.
Mm.
Och när där framme, och du vet, katastroftänker och ska planera och så. Mm. Och allt är ju till gott på gott och ont. Och det är återigen det här med balans. Det finns inget rätt eller fel, utan det finns funktionellt och inte funktionellt. Ibland är det ju jättefunktionellt att vara i framtid. Och
men,
ibland är det jätte...
Men ja, alltså när du mår olika. Dåligt så är du ju också i framtiden. Och det är ju därför du får svårt att acceptera. Därför att då vill du ju vara någon annanstans än där du är just nu.
Verkligen.
För du vill inte må som du gör just nu. Mm. Det vill säga du vill vara någon annanstans. Du vill fly.
Ja, men och det där, det tror jag verkligen på. Alltså, alltid när vi inte är här och nu så tror jag att det handlar om att vi inte trivs här och nu. Alltså att om man är kär till exempel, som du är nu, så är ju du väldigt bra på att vara väldigt närvarande här och nu. För att du älskar stunderna som du är med Micke och bara sugs upp i hans energi. Vilket gör att om du älskar här och nu, det är väl klart att du inte flyr från det du älskar och det du får energi av. På samma sätt som att om jag inte älskar mitt nu och tycker att det är härligt, så är ju ett bra flyktbeteende i att fly in i framtid.
Mm.
Eller dåtid, om det innebär nostalgi eller... Ja.
Fast jag tror inte det stämmer helt och hållet heller. För att jag, det är klart att jag är mer här och nu än vad jag kanske normalt sett brukar vara. Man ska ju inte säga att man är på ett visst sätt heller, men... Jag upplever ju också att jag börjar planera framtid för att jag är kär.
Mm.
Och det är inte heller kanske det bästa. För att jag vill ju verkligen njuta.
Och det är kanske är så här... Ja,
men det, man kan alltid hitta någonting att bli bättre på. Man kan alltid hitta...
Men jag minns att i alla fall apropå här och nu. För dels så... Du har ju läst Eckhart Tolles bok Power Now och håller på med hans andra bok. Vad heter den nu? A New World? Nej?
Ja.
Ja. Ja, som handlar om det här viet, att prata mindre jag och du utan mer som ett vi. Mm. Skitsamma. Men det här med, jag har inte läst klart Eckhart Tolle, men jag har blivit väldigt inspirerad för att du, jag upplever att du har tagit till dig den boken väldigt starkt och att du är väldigt bra på att pedagogiskt förklara vad det är hans liksom, huvudbudskap är. Och jag minns förra sommaren när du, jag tror att du hade börjat läsa den då. Ja. När vi sa mycket så när vi läsa. Eller hur? Mm. Ja. När vi satt på mycket så utserveringar, vi hängde väldigt mycket förra sommaren. Mm. Och vi påminner oss själva om så här, i typ varje skål eller i så här, när vi tittar på den så sa vi så här och nu. Mm. Typ skål här och
vi
nu.
Vi gjorde typ några tecken
till, ja, jag, till och med. Exakt. Eller och det hade... tyckte jag var väldigt fint att så här, påminna sig om att bara vara här och nu. För den här stunden, den här sekunden kommer aldrig komma tillbaka.
Nej.
Som din kille sjunger så fint i en låt.
Ja.
Och det hjälper mig ganska mycket att så här, okej, okay, den 27 juni 2017 kommer aldrig komma igen. Och utan att det ska bli liksom carpe diem klyschigt och stress, så försöker jag ändå mer embracea det och uppskatta stunden precis här och nu. Och bara så här, jag är frisk, jag har inte smärta, jag har, och se faktiskt det jag har.
Alltså vi skulle ju kunna prata mycket som helst om den boken och hans teorier. Men det är ju ganska intressant för att egentligen så har vi bara nu. Så ja, det är ingen idé att försöka tänka ens i de här linjära tidsformerna att sen är liksom senare. Utan det är också ett nu. Det finns bara nu.
Det är framtida nu.
Ja.
Och dåtida nu.
Ja.
Mm. För allting, det är så sjukt filosofiskt och mindfuckt.
Allting du upplever framöver kommer också vara i nutid.
Mm.
Allting du upplever är i nutid.
Mm.
Och det är jävligt filosofiskt. Det är därför det blir svårt att ta till sig. Och jag hade behövt läsa den där boken kanske 10 gånger för att verkligen, verkligen... För jag tror, han säger ju det själv, att en sån här stor liksom, tanke går inte... Man ska inte förstå det förnuftigt. Man ska leva det, eller uppleva det på riktigt. Och verkligen vara i nuet för att det ska gå in.
Mm.
För han pratar väldigt mycket om att frigöra sig från just tankar. Och att jaget, alla gånger vi säger jag, så är det kopplat till något han kallar ego. Där vi stärker vårt ego genom våra tankar. Mm. Det är jätteflummigt när man bara tar upp
det
så här.
Nej, det är inte. Alltså, men det är en annan tankevärld. Som, ja. Det är en förståelse eller en förståelseram som vi kanske inte har haft tidigare. Och därför tar det lite tid att på djupet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Förstå. Okej, men ska vi gå tillbaka till Vad var det med? Hade du någon så här fråga kring självbild?
Jo,
och,
jo men alltså eftersom du omger dig mycket med människor som kanske alltså inte mår dåligt jämt, för du har ju väldigt många positiva människor omkring dig också. Men, och man kanske inte ska värdera det så mycket heller. Men vem är du när du inte är terapeut? För jag upplever ju att du blir terapeut med mig också ibland. Och det är inte ibland. Ditt. Ja, men det är inte ditt fel på något sätt. Mm. För jag tror att jag också. Jag kanske också identifierar dig mycket med den bilden. Mm. Vilket gör att jag också kommer med mina problem. Eller att jag också kommer och vill prata. Men vem är du när du inte är i analys och att prata känslor och tankar?
Oh, svårt att svara på med en mening. Spontant tänker jag att jag inte har utforskat den sidan av mig själv tillräckligt. Det finns ju en Jessica som inte är terapeut. Däremot kanske jag inte har gett henne så mycket utrymme att få finnas, för att jag fått så mycket bekräftelse för den andra sidan. Jag har känt mig betydelsefull när jag, eller jag känner mig betydelsefull när jag får hjälpa. Och men
det behöver inte vara antingen eller heller.
Nej, exakt, såklart. Nej, men jag upplever väl att det som spontant dyker upp, det är nog att jag upplever mig vara en ganska autentisk person som jag hoppas och tror att många människor känner sig trygga med, för att jag är den jag utger mig för att vara. Alltså om jag är ledsen, då säger jag det. Om jag är arg, så säger jag det. Sen kan jag absolut ha kontrollerade beteenden och att jag inte, jag ställer mig inte och skriker på någon som jag är arg på. Men jag kan uttrycka att jag är arg. Mm. Och så att jag tror att den grejen, att jag faktiskt är autentisk och att jag vågar faktiskt vara mig själv ganska mycket. Med nya människor också. Och jag litar på att människor känner sig trygga med människor som är sig själva. Make it sense?
Ja, absolut. Men jag blir intresserad av så här, om du är ute, säger vi, och festar, eller om du går på en dejt till exempel, träffar nya människor, oavsett vilka de är, om det är en kille liksom, eller hur presenterar, om du bara ska så här kort presentera vem du är?
Ja, men då, jag vill ju beskriva mig själv i form av egenskaper hellre än titlar. Alltså det är inte en slump att jag har tatuerat in nyfiken på handen till exempel.
Nej.
Det är gärna en egenskap som jag vill förknippas med och som jag vill leva också. Att jag är nyfiken. Jag vill vara återigen autentisk. Jag vill vara ärlig. Det ingår i och för sig i att vara autentisk, att vara ärlig. Jag vill vara öppen. Och det ingår i nyfikenhet i och för sig. Ja, men så att jag skulle mer liksom, jag vill, det är inte så att jag gör det. Om någon frågar vem är du, så säger inte jag är nyfiken. Säger inte jag då. Då men, är det ofta titlar skulle jag säga, om jag ska vara ärlig.
Men då presenterar du det ganska mycket genom att vara på det sättet.
Ja.
Att bete dig utifrån de egenskaperna.
Ja.
För det tycker jag ju att du gör. Jag tycker ju ofta att man ser din dels nyfikna sida. Du är extremt nyfiken på andra människor.
Tack.
Och väldigt positiv. Jag kan ju se att du mår dåligt, men ändå så lyckas du nästan alltid hitta någonting att skratta åt eller och kan ha roligt ändå. Jag har ju varit så när jag mått dåligt att jag inte vill skratta. Folk kan ju tvinga på mig och jag skrattar, men det tar så jävla mycket emot att man bara, jag tänker inte skratta. Alltså så. Men du letar ju ändå de där. Och det älskar jag ju med dig.
För inte det alltid, tror jag kan jag hjälper. Ganska. Men jag kan ju, jag kan garva åt min egen bitterhet. Kan jag också göra.
Jo, men det är jättenyttigt tror jag med självdistans också. Att faktiskt kunna se att hur mörkt.
Det är ju också ett skydd, alltså om man nu pratar om mitt bekräftelsebehov, att jag inte vill lämna ett rum och att en människa ska tycka illa om mig eller tänka negativa saker om mig. Ett skydd är ju då att säga så här: ja hej, jag är jävligt bitter idag, jag mår jävligt dåligt och jag kanske är den mest deprimerade människan i det här rummet. Hoppas ni kan ta det, säg till annars så lämnar jag omgående. Alltså då har ju jag varnat folk och jag har också visat att jag har självinsikt. Att jag kommer försöka att liksom, inte att det ska gå ut över dem och anpassa mig och så här. Så bara det är ju ett sätt att bli bekräftad på.
Men har du någonsin blivit utskickad?
Nej. Jo, nej, det har jag inte.
Just eller därför, du får inte kanske vara med för att du är negativ eller för att du är jävligt bitter idag. Det är ju ingen som skulle, med tanke på hur mycket du ger och hur positiv du är i 99% av fallen.
Fast jag har
så
ju,
måste det ju finnas utrymme för att faktiskt ha dem.
Ja, det kan jag ju tycka förnuftigt, men det tänker jag inte känslomässigt. Och det är ju framförallt efter att jag var på en resa som, där jag var väldigt, jag kände mig väldigt otrygg. Det här kan jag ju se med perspektiv. Det fattade inte jag när jag var där, men jag kände mig väldigt otrygg. Och när jag kände, alla människor som känns otrygga tror jag får vissa, alltså olika kontrollbeteenden och flykt, alltså sådär. Och mitt beteende blev att jag blev väldigt bitter, arg, negativ till allt, bara så här riktig motståndskärring verkligen. Bara, nej, det vill jag inte göra, det vill jag inte göra. Vilket resulterade i att 4 personer tyckte att jag förstörde deras resa. Och jag fick höra det också, att du har förstört min resa. Så att,
trist att de inte kunde gå in i sig själva och njuta och
ja, liksom, samtidigt som jag fattar, alltså det är ju, fan, vi är inte mer än människor. Och de var också jättefrustrerade för att de inte kände att de kunde hjälpa mig när jag mådde dåligt och sådär. Så att, men oavsett så blev det en sanning för mig att okej, ja, men då, om jag är negativ och bitter, då får inte jag vara med, då blir jag utanför och då är inte jag omtyckt. Och då förstör jag människors liv. Alltså nu låter det överdrivet. Och det är ju klart att mitt förnuft fattar att det inte är sant. Men min känsla blev ju så. Så att jag har ju lärt mig att jag måste vara trevlig hela tiden för att passa in och för att folk ska tycka om mig. Vilket gör att jag kan vara trevlig i min bitterhet. Och jag kan bli, ja, jag vill bli omtyckt i min bitterhet också.
Men nu slog det mig att just den här ensamheten som vi ofta upplever när vi mår dåligt. Kan inte det vara väldigt, alltså att man kan se det som att då bekräftar man den bilden av sig själv, att man är ensam, genom att man signalerar utåt att, ja, men att det blir så tydligt utåt att man mår dåligt och att då behandlas man därefter och så bekräftas bara den bilden av hur ensam man är.
Och det tror jag är så
självuppfyllande profetia.
Ja, alltså. Och dessutom, jag träffade en kompis idag som gjorde en mentaliseringsövning på mig där jag fick gå tillbaka till ett gammalt barndomsminne som lite har hängt kvar. Och då fick jag en så himla cool ny insikt som jag gärna delar och som jag, ja, ni som lyssnar får lyssna och ta till er det som passar. Men min insikt blev att när jag har känt att jag har gjort fel, och det här var alltså från när jag var 5 år så hände en sak. När jag gjorde fel så kände jag skam, upplevde jag skam, vilket är helt rimligt att man gör, men jag upplevde skam. Och när jag upplevde skam så gick jag undan. Och jag gick undan rent fysiskt och satte mig själv i ett hörn och grät. Och då var det ingen som kom efter och satt där med mig. Och så för mig så har en sanning blivit att om jag gör fel, då blir jag lämnad, då blir jag ensam. Och skam är ju så här, det är ju skitviktig känsla och liksom att vi ska förstå att vi har gjort någonting fel. Men jag fick en så sjuk så här klump i magen av typ våran lillebror Hugo som är 5 nu. När han upplever skam, vilket är så himla tydligt, och han kan ju göra det för jättesmå saker som vi kan uppleva så här, men Hugo, det spelar ingen roll, alltså att han smällde en ballong typ och att någon blev rädd. Alltså sådana som för oss är små saker, men för honom är en jättestor sak. Då har ju han en strategi av att han springer iväg. Och jag har inte tänkt att det är så jätteviktigt att direkt springa efter. Jag har nog tänkt att så här, okej, men låt honom bara landa och sen går jag efter och liksom bekräftar. Medan när jag upplevde det här själv, mitt minne, så blev det så här, då fick jag en ny insikt om att så här, nej men fy fan, och var själv i sin skam. För jag mådde så jävla dåligt. Alltså jag kände mig så övergiven och lämnad och ensam. Och det där ska jag verkligen börja jobba med nu? Att så här, hur hanterar jag min skam? Vad behöver jag när jag känner skam? Mm. Min sanning är att, eller ja, övertygelse är att jag absolut inte behöver vara själv. Och typ idag när vi pratade om en sak som gjorde att jag upplevde jättemycket skam, så stannade du kvar och kramade mig. Och det handlar inte om att jag vill inte prata, och jag sa det också, att du sa, kan jag göra någonting? Jag bara, nej, jag vill bara sitta här.
Men jag var ju upphovet till den skammen också.
Ja, fast... Ja, men,
jag kände
fast
jag, ju att jag behövde liksom...
Ja, fast jag uppskattade ändå att du stannade i alla fall. Och det betydde så himla mycket att inte vara själv i sin skam. Så att det där med ensamhet, som du sa, att det blir självuppfyllande. Mm. Funderar ni som lyssnar det här, att när ni känner skam... Har ni ett behov av att vara ensamma då? Eller vill ni egentligen bara ha någon nära? För jag inser hur mycket jag behöver ha någon nära när jag känner skam. Så att inte den skammen blir djupare rotad. Och blir en... Alltså att det leder till så mycket andra konsekvenser. Att jag får en annan en negativ självbild. Att jag ser mig som värdelös. Att jag inte passar in. Att jag typ... Jag får inte göra fel för då blir jag ensam. Alltså sådana så här...
Men då är det ju igen att du behöver få bekräftat utifrån att dina känslor är okej, även skammen.
Ja.
Att det finns ett behov av att, men som barn kan jag verkligen förstå att om man inte har fått det så blir det väldigt svårt som vuxen att acceptera de känslorna i sig själv.
Men det är väl lite det
så
det har varit.
Så kanske det är därför det sitter så djupt hos dig. Men att du kanske verkligen behöver öva på det idag, trots att du kanske inte hade riktigt, att du fick den bekräftelsen som barn.
Men jag kanske behöver bli trygg i den först tillsammans med någon. Mm. Så att jag känner att okej, det är okej att uppleva skam. Mm. Det är okej att uppleva sorg. Det är okej, alltså sådär. Så att jag bara blir trygg i själva känslan. Och sen när jag har gjort det med någon, då kan jag försöka uppleva det själv.
Att du får stöttning i att...
Ja, först.
Jag ser och jag tycker att det är okej. Eller jag
exakt, att bara få...
Ja.
För att någon sa att det här med skam, att vi ska... Det är viktigt att känna skam när någonting händer som vi gör som är dumt. Men så fort vi liksom har fattat att oj, det där var fel, då ska vi inte känna skam längre. Mm. Det är det som är problemet, att vi går med skam så långt efter och skuld när någonting redan har inträffat och det har gått en tid. Och då har skammen inget syfte. Mm. Då förstör den oss bara. Och det... Ja.
Nej, men jag det är en jätteintressant tanke.
Sjukt
man kan
intressant.
Säkert prata jättemycket om skuld och skam just för att jag tror att vi går och bär på alldeles för mycket av det, de flesta av oss. Och väldigt mycket självkritik.
Ja, verkligen.
Så det är ju verkligen något att jobba med. För
men du är väldigt jag tycker att det är inspirerande med dig och sen, eftersom vi är ganska olika, vi har levt ganska olika liv de senaste åren. Och du har jobbat med ditt på ditt håll och vi har väldigt olika syn på vår uppväxt och ja, väldigt olika saker fast ändå gemensamma världar på något sätt. Vi växt upp i samma värld men vi har olika upplevelser av den världen typ. Vilket är väldigt jag blir väldigt inspirerad och jag lär mig väldigt mycket. Och det är kul att du kan komma med. Det är lite ny roll för mig att, så här, att eftersom du är lilla syster att att du ska så här, stötta mig och
alltså, jag börjar bli mer trygg i det. Jag är bara glad över det. Jag har ju varit jättefrustrerad länge över att du inte har släppt in mig och inte vågat berätta saker för mig för att du tror.
Men jag har ju svårt att släppa in
att
folk.
Att du måste skydda mig på något sätt. Det vill jag inte att du gör. Nej. För jag, det är ju också ett sätt att bekräfta att jag faktiskt kan hantera jobbiga grejer också. Jag har ju inte känt att folk har trott det om mig riktigt. Att jag, just för att jag kanske agerar ut mina känslor mer än vad andra gör. Och då kanske jag utåt sett ser ut att vara bräcklig. Fast jag upplever mig själv som ganska stark.
Ja gud, där tror jag verkligen folk har, alltså att vi har upplevt som, att jag upplevs kanske som den starka och du som den svaga inom eller situationstecken.
Men jag upplever inte att det är som tvärtom. Svag.
Nej,
bara för
nej.
Att vi är olika där.
Men jag är nog mer skör tror jag. Och mer sårbar. Eller känslig.
Nej, men du kanske har jobbat mindre med de sidorna bara.
Jag tycker en viktig del av det här för er som lyssnar. Just det här med som du säger att acceptera och vara i känslan och kanske se att jag kanske behöver vara i den här känslan precis just nu där jag är. Utan att analysera varför, utan att analysera vad den beror på, vad jag ska göra med den, utan bara så här, nu är den här. Mm. Kan den få vara där? Så länge du inte skadar andra människor.
Mm. Fan, jag måste få dra en liten sjuk, jättedålig säkert metafor apropå våra olikheter i vad vi har byggt upp för typ av styrka.
Mm.
Jag fastnade i det och kanske inte hörde riktigt vad du sa.
Jag tror de som lyssnar hörde, men kör.
Nej, men att du kanske har byggt upp ett hårt skal.
Ja.
Alltså utåt sett är du väldigt stark.
Ja.
Och tar kanske inte åt dig så mycket av andras kommentarer eller kritik på samma sätt. Eller kan verka som att du har koll på läget och liksom robust.
Mm.
Medan jag kanske har byggt en jävligt stark kärna. Alltså nu tänker jag fruktform liksom.
Typ avokado.
Ja, men typ. Mm. Jävligt, ja, skitsamma. Mm. Men att du kanske skulle behöva bygga upp en starkare kärna.
Mm.
Att den kanske behöver liksom rullas till.
Ja, absolut.
Och att jag kanske har större behov av att bygga på min integritet utåt.
Ja, just det.
Nu säger jag integritet och det behöver inte vara samma sak. Men jag tror att det är kanske det som...
Mm. Med ditt skal, vi kan ju hålla det vid metaforen.
Ja.
Så får folk tolka det som de vill.
Mm.
Med skal och kärna. Ja, absolut.
Ja, jag vet inte om det var så bra. Men...
Bra metafor. Let's make an avocado.
Ja, alltså. Den där hjärnan är flummig.
Ja. Vill du avsluta med något sånt innan vi slutar?
Jag tyckte att det var väldigt fint att få höra en annan sida av dig.
Mm.
Även om jag kanske känner till den bättre än många av de som lyssnar.
Mm.
Men jag tror att det kan ge andra någonting.
Mm.
Och sen så har jag lärt mig en del på vägen. Både om mig själv och om dig.
Mm.
Nej, men det var jätteroligt att få vara med. Faktiskt.
Tack snälla för att du var med.
Har du gett dig någonting?
Ja, massor. Ny roll, vilket är jobbigt. Jag försöker acceptera det. Jag försöker acceptera att jag sitter här nu och inte är terapeut, utan att jag bara är Jessica. Vilket så här, aktiverar prestationsprinsessan. Och bara så här, åh gud, vad ska folk tycka nu?
Jag tror folk tycker om det här. Jag tror folk gillar Jessica, den nakna Jessica.
Ja.
Du är jävligt snygg naken också. Så
det är sjukt.
Utifrån och in.
Ja, de får se den metafornakna Jessica. Inte den fysiskt nakna Jessica. Ja.
Nej, den får du spara till någon speciell.
Mm, jag sparar till någon prins.
Ja.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Och som sagt, jag försöker leva som jag lär. Nu är jag autentisk. Jag försöker vara ärlig. Och jag vill verkligen uppmuntra er andra att också vara det. Och jag tror att visa sig sårbar kan människor aldrig kritisera. Och i så fall är de dumma i huvudet. Det får bli min slutlang.
Mm. Vicky Boy, för fan, kom tillbaka och gör ditt jobb. Jag känner att jag har hört färdigt av min röst nu.
Men, du har inte börjat höra din röst än.
Nej, men det var i alla fall jätteroligt att få vara med. Och jag vill bara... Jag vet att ni får jättemycket cred för den här podden. Men jag kan verkligen intyga att de är minst lika fantastiska privat.
Du är partisk.
Jag är jävligt partisk. Men det är också sant. Jag tror att man har det. Men jag älskar dig, Jessica, och du är bäst. Och jag hoppas att du får hitta lite ro i dig själv och snart mår bättre.
Mm.
Utan att ta bort känslan.
Jag gillar din partiska sanning. Och jag älskar dig och tack för att du alltid står nära. Oavsett. Det betyder jättemycket. Tack ni som lyssnar. Hoppas ni har såna fantastiska människor som jag har, som min syster. Att ni har minst en sån person i er närhet. Eller att ni kanske är den personen för er själva och för andra. Puss och kram på er. Hej då.
Puss och kram. Thank you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.